Jag vill testa bara en bit av den där kakan också. Jag älskar småkakor.
Småkakor är några riktiga frestelser. För man tror ju faktiskt att man inte får i sig det som man faktiskt får i sig. En hel binge med kalorier.
Hej och välkomna till Läs för livet. En ny podd från Kulturrådet som ska komma ungefär en gång i månaden. Jag som leder heter Johanna Lindbäck och jag är läsambassadör. Och det är ett projekt där en barn- och ungdomsförfattare ska verka läsfrämjande. Och då är det speciellt inriktat mot att barn och unga ska läsa mer. I den här serien ska jag intervjua olika personer som jobbar eller forskar kring läsning. Och premiärgästen heter Gunilla Molloy. Och hon är docent i didaktik, så vi ska prata mycket om hur man läser i skolan, hur man ska jobba med det. Det är nämligen hennes ämne som hon har forskat om i flera år. Så nu säger vi välkommen till Gunilla Molloy och välkommen till den här nya podden. Gunilla, jag tänker vi måste börja med PISA-siffrorna. Det är svårt att prata om läsning utan att prata om dem. Och då tänker jag såklart på den här undersökningen som kom i december förra året. Där det var, man testade då matte, naturkunskap och läsförståelse. Och svenska siffror var dåligt i alla tre. Det är 15-åringar slumpvis utvalda som har gjort de här proven över hela landet. Och sen jämförs det internationellt. Och läsförståelsen hade gått ner jättemycket. Det var 24% av de här deltagande eleverna som inte klarade av att läsa en enkel text. Och det här har ju varit otroligt mycket prat om det och mycket prat om skolan i allmänhet. Men då är ju en liksom första fråga är, varför tror du att det har blivit det här dåliga PISA-resultatet?
Ja, alltså hur man tar den frågan och besvarar den, det styr ju resten av diskussionen tycker jag. Och jag tycker att det är synd att man aldrig utgår från ett genusperspektiv. Alltså vilka är det som läser skolan och vilka är det som inte läser? Och det fogas alltid in i en bisats där när man tittar på PISA-resultaten att pojkarna är sämre än flickorna. Och då undrar jag så här, är det så att pojkarna är så pass mycket sämre så att de faktiskt drar ner de här resultaten? Om man då tittar på en liten kommun som Kalix som har landets lägsta meritvärdepoäng för killarna. Så är det så att där når alla tjejerna upp till de nationella kraven. 15% av killarna gör inte det. Och då tycker jag liksom, varför inte ta genusgreppet direkt på de här resultaten? Och titta liksom på dem och säga, ja nu har vi de här resultaten, det är tråkigt. Nu lägger vi ett genusperspektiv på det. Får vi ett annat förhållningssätt till det här med läsning i skolan då? Och då ska man kunna ta diskussioner därifrån.
Men varför gör man inte det här då? För det är ju... Det är lite prat om genus, men det är ju väldigt, inte alls något mycket.
Jag tror varför man inte gör det, är för att man inte har någon bra genusteoretiker runt i närheten av Jan Björklund.
Och om du då lägger genusperspektivet på det här, vad hittar man då? Vad blir det för skillnad i analys och diskussion kring PISA-resultaten?
Ja, alltså, vad man då ser det är att tjejer läser. Tjejer läser på sin fritid och tjejer läser i skolan. Tjejer som är blivande kvinnor då, de ser att kvinnor läser. Så det här liksom ligger en normativt förhållningssätt till kön. Va? Är man flicka ska bli kvinna, då läser man litteratur. Mamma läser hemma till exempel. Vad pojkarna ser det är att män inte läser. Och eftersom det här ofta då framställs som ett skolproblem, vilket jag tycker är lite tradigt. För det är ju inte ett skolproblem utan det är ett samhällsproblem. Va? Och därmed blir det också ett demokratiproblem. Män läser inte. I snitt kan man säga att de flesta män läser inte. Ja, när jag var uppe i Kalix senast så då landar man ju i Umeå och sen så blir man kört i Kalix i taxi en och en halv timme. Och
vänta,
då...
stopp, du landar i Luleå. Förlåt, jag måste förlåt. Påpeka eftersom jag kommer ifrån Luleå.
Helt rätt, jag landar i Luleå med en duns. Och sedan så blir jag kört till Kalix då. Och då är det ju en och en halv timme som man kan prata med en taxichaufför. Då får man ju veta väldigt mycket liksom om bygden, om traditioner och sådär. Och senaste gången så hade jag en taxichaufför som frågade vad jag gjorde där. Och då sa jag liksom jag jobbade här med läsning. Och Kalix har ju, det har ju killarna landets lägsta meritvärdepoäng. Och han hade själv gått i den här högstadieskolan där jag jobbar med lärarna. Och då sa han, ja jag läste ju inte heller när jag gick i skolan. Vad hade hänt om du hade gjort det, sa du. Om du hade blivit utskattad, sa han då.
Mm.
Och då sa jag, läser du någonting nu? Jag har en bok, sa han. Så där riktigt stolt. Ja, vilken bok är det då? Ja, det är Zlatan. Och den fick jag mina kompisar, för de vet att jag är jätteintresserad av fotboll. Ja, vad tycker du om den då, Zlatan, sa jag. Jag har inte läst den, sa han. Och så sa han någonting så oerhört fint. Han sa, men ibland tar jag fram den. Alltså jag lägger fram den och tittar på den.
Mm.
Och det där tror jag liksom är ganska symptomatiskt för honom och många andra killar. De tittar på de här böckerna, va? Men att liksom gå in i dem, läsa dem, prata om dem, fundera över dem. Det är liksom för tjejigt, va? Det är för mycket hotande för dem och så gör de inte det, va?
Mm. Det är också väldigt symptomatiskt att han hade Zlatan-boken, för det är ju den boken man läser när man inte läser som kille.
Och jag tycker att Zlatan-boken är väldigt intressant. Alltså, och att den har diskuterats alldeles för lite. För jag tänker liksom då, om det nu finns en bok, förra boken som grep läsare båda könen på det här viset var ju Harry Potter. Och då tänker jag liksom, vad är det som fanns i Harry Potter då, va? Ja, det var den här lilla killen som var underdog och liksom och visade sig att han är liksom ändå den hjälte som man kan räkna på. Och Zlatan är likadant, va? Så här kommer en kille som är en underdog och han visar sig liksom bli hjälten. Folk bara vrålar när de ser honom. Och när man tittar på de första sidorna i Zlatan-boken så står det ord som kriga. Jag vill inte kriga med min tränare. Revansch. Jag skulle ta revansch för det som hade hänt. Och så vidare. Och jag tror att de här första sidorna, de slår an så mycket hos unga killar så att de känner, det här är en bok för mig. Alltså det är en kille som kommer från absolut ingenting. Och han har ju haft en helt förfärlig uppväxt.
Mm.
Och den framställs också väldigt tydligt i boken. Och så lyckas han. Han klarar sig. Och då han slår an liksom alla de här gamla klassiska sagorna, va? Nu går jag ut, sa lille Per. Nu går jag ut, långt bort dit vägen bär, va? Och så liksom stöter han på massa svårigheter. Och så klarar han av dem. Och så får han sin prinsessa. Och mer än halva kungariket. Och han lyckas. Och det är sådana böcker som de här killarna som är lite off. Det är de böckerna de behöver. Det är en klassisk utvecklingsroman.
Mm. Så det vi ska hitta de här hjältesagorna, men hen ska det vara på riktigt, en person de känner till. Kan man lösa det här då?
Nej, alltså jag är lite trött på det här curlandet för killande då, va? Som ändå liksom inte anstränger sig. Därför att det framkommer ju både i PISA-rapporten och i den senaste OECD-rapporten. Va? Killarna skolkar jättemycket, så de gick inte ens dra sig till lektionerna då.
Mm.
Och då ska de här ambitiösa svensklärarna liksom stå och läsa ungdomsroman efter ungdomsroman och tänka, åh, kan det här passa de här killarna som oftast ändå inte kommer, va? Så jag tycker att man ska tänka annorlunda, och jag kan ju säga det ändå med en viss tillförsikt. För jag har jobbat 30 år som högstadielärare, och jag vet sen att en bok som fungerade väldigt bra, det var Joyce Carol Oates Stor i käften.
Mm.
Som handlar om en kille som blev häktad av FBI och som Oates skrev när Bush hade lagt ut den här Patriot Act. Eller ja, vad det nu heter. Här. När det var okej att anmäla sina grannar och sina vänner för FBI. Och när killen säger någonting olämpligt i kafeterian och det är två brudar som rusar iväg och anmäler honom. Och alla tar avstånd ifrån honom. Utom en tjej som står upp för principer. Och den här boken engagerar mina elever enormt. Både killarna och tjejerna. Va? Men ser du det att när man läser en bok i klassrummet så måste man ju prata om den. Alltså det där med att man läser och så ber de lämna in en recension, det är ju döden i grytan. Det funkar ju inte, va? För det första så läser de inte. Utan de går ut på Wikipedia och drar ut någonting, va?
Mm.
Och för det andra, att skriva en recension, det är ju ett yrke. Vi har ju skickliga recensenter, men vi utbildar ju inte våra elever till att bli recensenter. Det finns ju inte ens i kursplanen liksom recensionsskrivande. Men alltså att läsa ett par kapitel och så snacka om de frågorna som eleverna själva lyfter ur de här kapitlen, det funkar, va? Och då tror jag liksom att man i princip kan ta vilken bok som helst. För jag läste också bland annat Sanders/Ida med den här klassen. Killarna hatar den där boken, va? Därför det finns en kille i boken som är bög. Och, liksom, och deras bögnoja slog ut i full blom. Och de bara låg tvärs av bänkarna och skrek, Men de hade ju läst texten. Och då kan man ta in en diskussion om, men varför är det här med bögar så fruktansvärt liksom skrämmande för er?
Mm.
Vad handlar det här om egentligen? Jag minns, det var på den tiden där, när man diskuterade en äktenskapslag som skulle gälla då för homosexuella par, när det gick upp för killarna i min klass att män skulle få gifta sig och att det faktiskt var under Göran Perssons regim. Då anklagade de Göran Persson för att vara bög då. För de var fullständigt onyanserade, men det blev väldigt, väldigt bra diskussioner.
Ja. Tack för att du säger det här om recensionen. För nu när jag åker runt och träffar jättemycket, främst högstadiet kanske. Och jag tycker att den här metoden fortfarande är så verksam. Läs en bok, helst ganska ensammen. Alla läser olika böcker i klassen. Och sen avslutas det med att skriva en recension. Eller med det uttråkigt arbetssätt.
Och det värsta är att det finns ju ingen som läser en bok på det viset. När jag har läst en bok, va? Då stänger inte jag den och tänker, nu ska jag skriva en recension.
Nej.
Utan jag stänger den och tänker, wow, vilken bok. Den här måste jag snacka med någon om. Va? Igår så träffades jag och min bokklubb. Jag har hållit igång i 29 år och har hunnit med en hel del böcker. Och den här gången så hade vi läst Ensam i Berlin av Hans Fallada. Och jag kände liksom, gud, vilken bok. Jag visste knappast om att den fanns. Och sen säger du det att när vi sitter och pratar om den, då har andra sett andra saker i texten som jag har missat och vice versa. Va? Och på det viset blir det en mycket rikare bok. Och så där pratar ungdomar om filmer. De ser samma film och liksom snackar jättelänge om den då. Va? Så de har ju en diskurs i sig hur man talar om en text och man nu kan se, och man kan se på film som text. Så de vet ju hur man gör och sen så förvägar man dem den möjligheten i skolan och sätter dem att skriva recensioner som man inte ens har undervisat dem i hur man skriver.
Mm.
För det blir ofta dödtradiga referat.
Verkligen, och så kommer det två meningar på slutet, var det bra eller dåligt?
Som om man kan tala om en bok om det var bra eller dåligt.
Ja.
Ja.
Men sen upplever jag också det här att man inte tänker på när man har den här metoden att man läser en snutt, pratar om det, läser en snutt igen. Det blir ju ett stöd för de här läsarna som har väldigt dåligt självförtroende som hela tiden går in i en text och tänker jag fattar ingenting, jag kommer inte att klara av det här. Och de kommer ju ofta till det första passet när man har börjat läsa boken och säger den här boken är för svår, jag har inte förstått ett skit, jag kommer inte att kunna säga någonting. Och så visar det sig att de kan visst säga någonting för de har definitivt fattat något. Men det behöver ju de bli bekräftade i. Och det blir man ju inte när man sitter själv och ska läsa en bok på egen hand från sidan ett fram till sista sidan. Det är så meningslöst.
Ja, alltså dels blir de svaga läsarna bekräftade. Men min 30-åriga erfarenhet som högstadlärare är att de ser från sina perspektiv någonting annat i texten som kan vara enormt berikande.
Mm.
Och sen är det också det att de här som swishar iväg med 7 böcker i veckan, oftast tjejer då, ibland missar någonting och kan liksom vidgå det i diskussionen. Jag minns när vi läste en bok om Mats Wahl, där det står en man i köket och diskar i skjortärmarna. Och det var det en av de här duktiga tjejerna i klassen som sa, jag förstår inte det här med att han står och diskar i skjortärmarna. Och så klev hon upp och så visade hon hur man tar av sig en skjorta och så sätter man in fötterna då i ärmarna. Va? För hon läste den bokstavligt. Han stod och diskade i skjortärmarna.
Jaha!
Ja men precis, jaha va?
Ja.
Och vad de andra i klassen sa liksom, ja, men kom igen då. Men hon hade profilerat sig som en av de bättre läsarna. Men här liksom kunde inte hon komma igenom i texten. Och hon blev så blockerad av det här absurda att han stod i skjortarmarna och diskade. Mm. Så hela det kapitlet var fullständigt obegripligt för henne. Men de andra såg det ju.
Mm.
Och då var det en liten kille i de här svaga läsarna som sa så här att, ja, och sen står det att det var en strid på kniven, men jag hittade ingen kniv i det kapitlet. Och det är sånt här som vi tror att de förstår.
Mm.
Och vilket de inte gör. Och när man då liksom kan förklara för dem att det här är ett uttryck för någonting annat. Man säger liksom så att nu är det skarpt läge, då är det strid på kniven.
Mm.
Ja, då fattar de det och då blir de glada för då tycker de att de har lärt sig någonting.
Mm. Men jag undrar då, om vi återgår till det här med genusperspektivet. Det här med att killar inte vill läsa. När du har jobbat på det här sättet och undervisat och forskat och dragit slutsatser och sådär, känner du att du kan åstadkomma en förändring i det här med alltså de klasser som du har mött? Har det blivit lättare för killar att läsa efter att de har fått jobba med skönlitteratur på det här sättet som vi precis har pratat om?
Ja, alltså om jag säger så här, på mina lektioner läser vi och så pratar vi jättemycket om texten. Och då har det blivit lättare för tjejerna att prata.
Mm.
För killarna kan redan ta det offentliga utrymmet i klassrummet. Mm. Då. Och vad som händer då, det blir att det blir en balans i diskussionen. Tjejerna kommer med sina inpass och killarna kommer med sina. Och de blir faktiskt intresserade av att lyssna på varandra. Och därför har jag fortsatt på den inslagna vägen. Vad som händer utanför klassrummet, alltså utanför mitt klassrum, eller vad som händer med dem när de har slutat högstadiet, det vet inte jag. Det enda jag vet är att på mina lektioner fick de i alla fall en fair chans att diskutera till exempel demokratiska värderingar, moraliska värderingar, etiska aspekter. Och det tror jag, eller det vet jag att det berikade dem, för det sa de. Men sen är det också det att vad elever säger till lärare, det ska man ta med en nypa salt. Va? Mm. Framförallt när betygssättningen närmar sig. Så att det, vad jag kunde se liksom, det var att de tyckte att de här diskussionerna var intressanta.
Mm.
Och jag tyckte att de var intressanta, för jag fick höra en massa saker som jag aldrig annars skulle fått höra.
Vi har nu de här dåliga PISA-siffrorna. Det är inte bara en skolfråga. Skolan kommer inte att kunna lösa det. Det här att få killar att läsa, det är ju ingenting man fixar på 3 lektioner i veckan. Utan det behövs mycket mer. Hur får man en ändring? Vad skulle vi kunna åstadkomma?
Alltså det är ju en komplicerad fråga. Men jag tar mig in i den från ett annat håll. För att kunna få elever till exempel att spela musik, så tror jag det krävs att musikläraren själv vet hur man hanterar ett instrument. Det kan vara vilket som. Det kan vara piano eller gitarr eller trumma. Och visa ett genuint intresse för musik. När det gäller många svensklärare idag, så är det så att de läser själva inte litteratur. Och de senaste grupperna som jag hade på universitetet, de såg det inte heller som ett problem. Och det är det som bekymrar mig.
Mm-hmm.
Alltså om de liksom såg att wow, nu går vi en utbildning till svensk lärare och vi läser knappast själv någon litteratur. Det var bekymmersamt. Hur ska vi fixa det här? Men nej, de såg det inte som ett problem. Och det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Om jag då går tillbaka till det här med musiken. Så skulle vi då utexaminera musiklärare som inte vet hur man trakterar ett instrument. Och då får vi elever som inte kan spela.
Mm.
Och nu har vi elever som inte kan läsa. Som inte är intresserade av att läsa. Och deras lärare tar ofta den här enkla vägen ut. Liksom då via läromedel och recensionsskrivande.
Mm.
Och ett skäl till att det är så här, det är ju att det är så fruktansvärt lätt att komma in på lärarutbildningen. Det krävs liksom absolut lägsta poäng på högskoleprovet. I Finland, som alltid kommer upp när man pratar om PISA. I Finland är det fruktansvärt svårt att komma in på lärarutbildningen. Du måste ha toppbetyg och sen blir du intervjuad. Och jag har hört talas om ungdomar som har sökt 1, 2 och 3 gånger. Och då tänker jag så här, vad är det man får liksom som osynlig bonus när man kommer in på lärarhögskolan i Finland? Efter att ha prövat flera gånger. Jo, man får liksom bilden om sig själv att man är riktigt, riktigt smart.
Mm.
Man går på lärarutbildning, man ska bli lärare i Finland. Wow, det här måste vara en riktigt smart person. Och den bilden, den nimbusen liksom, den står inte kring de studenter som söker in på lärarutbildningen i Sverige. Utan tvärtom så vet man att man kan komma in med hur låga betyg som helst. Och det gör en väldigt, väldigt skillnad. Alltså man har missat det här med både sociala kapital när man diskuterar om liksom vad är det som krävs för att få in fler smarta studenter på lärarutbildningen. Då måste man höja antagningspoängen maximalt. Jag hörde Eva-Lisa Sirén på radion, måste hon tala om höjlönen. Ja visst, höjlönen, för den är jättedålig, va? Men höj framför allt intagningspoängen.
Mm. Gunilla, nu känns det som vi har ju täckt skola, PISA. Du har sagt jättemycket bra saker om hur man ska jobba och varför och sådär. Känns det som att jag har missat någonting som jag verkligen borde fråga dig?
Ja, jag tänker på det här med genusperspektivet igen, som jag hela tiden tycker används alldeles för lite när man ska granska egentligen vilken forskningsrapport som helst. Va? Då skulle jag önska att man per automatik la på ett genusperspektiv och se vad får vi ut av det här.
Mm.
Det där när man har gjort det så tycker man ska lägga på ett klassperspektiv och se vad får vi ut av det här.
Mm.
Och sen när man har gjort det så ska man lägga på ett etnicitetsperspektiv och säga vad får vi nu ut. Och när man har liksom gjort detta, då tycker jag man kan börja diskutera om de här resultaten. Och då tror jag också att man skulle kunna få bättre och mer riktade insatser där det behövs. Då ska man kunna diskutera dem. De här perspektiven som vi inom forskarvärlden kallar för intersektionalitet, och liksom att man inbegriper allting i det. Och då tänker jag till exempel på landets utbildningsminister Jan Björklund, som jag alltid lyssnar på, för jag tycker det är viktigt att hålla mig informerad om vad debatten rör sig just nu. Va? Jag har aldrig hört honom använda ett enda litterärt citat. Jag har aldrig hört honom dra en parallell mellan verkligheten och någon bok han har läst.
Mm. Ganska länge har vi haft en hög lägsta nivå i Sverige vad gäller läsning. Alltså, man har kunnat läsa även om man inte är en stor älskare av skönlitteratur. Man har ändå gått ut skolan och haft läsfärdigheten med sig. Och då kanske man inte behöver ägna sitt liv åt kultur och skönlitteratur. Det går bra i dem. Man klarar av gymnasiet, man får ett jobb, det är liksom inga problem. Och det har hållit fram till nu.
Mm.
Och de här männen, som nu är de vuxna männen, de har inte behövt läsa, för de har fått med sig det här från skolan. Och unga killar har sett det på sina papper och sin omgivning att ingen sitter och läser, det kommer att funka i alla fall. Men nu har ju botten fallit ur, och nu är det så många som inte klarar av att läsa. Så nu kan man verkligen säga att nej, det går inte, det här kommer inte att funka i alla fall.
Nej, det kommer inte göra det. Och därför att arbetsmarknaden kommer också se annorlunda ut. Alltså,
ja.
När Jan Björklund gick i skolan i Skene och var tonåring där, va? Då medgav ju han i det här tv-programmet Nyfiken på partiledare att han var en lat gosse. Men nu fanns ju Margareta och Birgitta och Maj-Lis som liksom krattade manegen och drog honom genom skolan. Och han talade om de här tre kvinnorna med stor värme. Han sa att utan dem satt jag inte där. Men kom igen alltså. Alltså var var hans ansvar någonstans? Och hur kan han som landets utbildningsminister bara lugnt sitta och säga utan dem satt jag inte där? Alltså när man säger att skolan sviker pojkarna, för det är ju ett populärt påstående då, va? Då säger jag liksom, vem är subjekt i den här meningen och vem är objekt? Det är inte så att skolan sviker pojkarna, det är fullt med ambitiösa lärare som försöker liksom dra dem genom skolan. Men killarna sviker skolan, så det är tvärtom.
Och killarna sviker skolan genom att?
Genom att se den som oviktig, och de tror att de klarar sig ändå. Den här Sven Dahl la ju fram en undersökning som handlade om jämställdhet. Och där var det ganska tydligt i hans resultat att killarna tycker att ja, men man klarar sig ändå. Och det är precis som du sa, det har gått hittills, men arbetsmarknaden ser nu annorlunda ut. Nu krävs det faktiskt en ganska avancerad läs- och skrivkompetens i de flesta yrken då. Va? Och när det då kommer ut ungdomar på arbetsmarknaden som inte har den, då är de ganska känslösa.
Mm.
Och då därmed blir det också ett demokratiproblem om man kan lära sig att läsa och skriva i skolan.
Mm.
Men då måste man börja med att komma dit.
Vi har pratat ganska länge, vi måste börja avsluta. Och nu bryter jag hela den här diskussionen och jag bad dig att tänka på ett boktips. Någon bok som du skulle vilja rekommendera som du tycker är bra, du har läst ja, sista tiden eller egentligen när som helst. Och du har redan berättat lite om din bokcirkel som du har haft i 29 år.
Mm, vi hade precis läst Ensam i Berlin. Som vi allesammans tyckte var oerhört bra, och vi drog då paralleller mellan alltså Tyskland på 40-talet och den här skräcken som alla människor känner i den här boken, och som gör att de anger varandra eller ingen litar på någon. Och vi kunde liksom se vad händer i Ukraina idag till exempel, och vad händer i Syrien. Och för oss blev det en väldigt aktuell bok.
Mm.
Och sen läser jag själv just nu en ny amerikansk författare som heter Teju Cole. Hans bok heter Open City, den översatt svenska och heter Öppen stad. Och jag tycker oerhört mycket om hans språk. Och han beskriver en ung man som utbildar sig till psykiater och stressar av helt enkelt genom att promenera på gatorna i New York. Och så iakttar han vissa saker och det väcker associationer till andra saker i hans eget liv. Och New York är en av mina två favoritstäder, så att det är, för mig har en väldigt hög igenkänningsfaktor.
Och att han har... Men alltså, om man älskar New York, ska man läsa den boken då?
Ja, ja. Ja.
Nu avbröt jag dig för att jag blev så till mig, för jag är helt tokig i New York.
Nej, men det, han beskriver hur man går på Riverside Drive, liksom, ja. Hur man svänger då till vänster på 112 gatan och vad man kommer in på då. Va? Och jag har gått där, jag ser det här framför mig, och den här igenkänningsfaktorn är ju någonting som drar en in i en bok. Va? Och då, om man då ska komma tillbaka till Pojkarna och Zlatan, så är det ju det att i Zlatans, den här boken gör Zlatan, där finns en hög igenkänningsfaktor för många pojkar. Och det gör att de läser sig igenom den.
Mm. Öppen stad och Ensam i Berlin heter den första du tipsade mig.
Ja.
Ja. Tusen tack för att du kunde komma hit, Gunilla.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och jag hoppas verkligen att det blir mer genus, klass och vidgade begrepp i hela läsdiskussionen.
Vad kul det var.
Det var väldigt
vad
roligt.
Roligt att prata med dig.
Läs för livet. Görs av produktionsbolaget Munk.